Hej, du lyssnar på Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Hej, du lyssnar på Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur.
Hej, du lyssnar på Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur.
Fan, jag tyckte det var rätt bra. Som att vi var rätt jämna, va?
Fan vad gött att Lilla Drevet är tillbaka igen efter sommarlovet. K. Svensson är tillbaka. Ola Söderholm är tillbaka.
Ja, det är härligt. Jag är rätt säker på att det här kommer bli den bästa säsongen någonsin.
Oj.
Solbrända, friska, vältränade. Sitter ni här framför mig.
Kysser våra biceps.
Med hud som doftar av saltvatten. Med hår som är rufsiga av sommarvinden. Med ben som är bitna av myggor. Ni ser ut som jondalar. Hade sett ut om han inte hade suttit så mycket in i sin grotta och deppat. Om bara jondalar hade varit ute lite mer så hade han sett ut som ni två gör just nu.
Det betyder mycket när det kommer från dig.
Jag har lanserat om mig som sommarsalt. Ola Söderholm.
Just det. Idag när vi spelar in det här så är det torsdag. Och idag ska Reinfeldt hålla sitt sommarprat i P1.
Det är synd att vi inte kunde få med det då.
Ja, precis. Jag har läst lite på hemsidan om det och sådär. Det är rätt så intressant tycker jag med Reinfeldt, så här, vad som liksom ska bli Reinfeldts nya grej. Efter att han har liksom avgått som moderatledare och så. Speciellt liksom, i och med att hans gamla grej var så fruktansvärt framgångsrik. Man måste känna ganska stor press liksom, när hans gamla grej var den här, alltså det var den här arbetslinjen, nya moderaterna. Det måste vara liksom jobbigt att komma på det där. Vad ska min nya grej bli nu efter allt det här? Och liksom komma på en ny grej som då liksom flyger lika bra. Eller hur?
Just det, som, ja, för den förra grejen tog han till liksom posten som Sveriges statsminister i 8 år.
Eller hur?
Det är ju ganska bra grej.
Sveriges genom tiderna mest framgångsrika borgerliga ledare kommer historieböckerna skriva.
Precis. Vad ska han då tänka ut härnäst? Men han verkar inte ha haft så mycket beslutsångest över det. För han kom ju liksom ganska snabbt fram till vad som skulle bli hans nya grej. Bara liksom någon vecka efter sin avgång så sa han att han skulle skriva en bok som skulle då handla om den här nya grejen som han har kommit på. Och även hans sommarprat är annonserat att handla om det här. Och hans nya grej är ju då det här. Att säga att han är halvvägs i livet. Han har precis fyllt 50 i sommar nu också. Och då har han skrivit som att säga då så här. När man är 50, då är man halvvägs framme vid målet, som är döden. Nej, jag vet inte. Men han säger då på SRs hemsida så här, att fylla 50 är att vara halvvägs i livet. Och även hans kommande självbiografi ska också då ha titeln halvvägs.
Men okej. Det är någon sorts lite optimistisk räknekalkyl.
Ja, precis. För det är ju en, det är ju, den stämmer ju inte liksom som räknekalkyl. Alltså det är ju inte så att 50 är ju inte halvvägs i livet. Medelåldern för svenska män är 78. Så 50 är ju liksom mer att större delen har passerat. Och också kanske den delen som är roligast har passerat. Men det är liksom...
Du sänker hans grej.
Att bara stå och säga så, 50 är halvvägs. Det känns liksom bara som en sån idioti på något sätt. Man undrar ju då, liksom, kommer han att börja sitt sommarprat så här? Idag är det den 13 augusti och vi har kommit halvvägs genom sommaren. Vi är mitt i sommaren idag. Det är den 13 augusti. Det är så jävla härligt. Peppen man känner inför att halva sommaren är kvar. Det är väldigt mycket.
Men det är hans nya grej, tänker du? Att han bara ska pumpa det halvvägs fast fel hela tiden. Lansera sig som mannen som är jättedålig på division.
Eller bara liksom att säga att man är halvvägs när man egentligen är mycket längre fram. Jag tänker bara så här, jag tänker så här, man undrar om man är så alltid typ så här, han ligger med sin före detta presschef Roberta Alenius, båda har kommit. Den där som har varit och står i någon slags efterspel, de kanske låg klappa lite oinspirerat på den andra svettiga kropp och utväxlar några artighetsfraser så här. Det var skönt. Men inte Reinfeldt, för Reinfeldt utropar istället halvvägs. Åh, vad gött att känna att vi har halva det här samlaget kvar. Och bara se fram emot Roberta Alenius. Men kan man verkligen säga att det är halvvägs in i det här samlaget? Reinfeldt bara lägger en kudde med ansiktet och bara, vi är halvvägs. Halva det här underbara älskogan tvinga ligger bara och väntar på oss.
Och börja om en gång till, fast det gör ont. Jag ska nog visa.
Jag är helt öm, Fredrik. Vi är bara halvvägs. Får du bita ihop.
Ta fram Hellosonsalvan.
Ja, men det är en sån slapp sketchkaraktär. Halvvägs.
Mannen som alltid är halvvägs.
Mannen som inte vet vad halvvägs betyder.
Precis, strax innan eftertexten och skriker, vi är halva filmen kvar. Så jävla gött, nu är det paus.
Sälj in det där sketcher till Robbes. Producera 400 sketcher väldigt snabbt.
Tror ni att jag kan imitera Reinfeldt och gå runt och säga det här? Jag är halvvägs när jag egentligen är.
Du kan sälja manus och kan ha en partajkillen spela Reinfeldt. Så går han bara runt och...
Hur menar du att inte jag skulle kunna spela Reinfeldt?
Ja, men om du verkligen vill. Alltså, jag tänkte att du kanske inte vill.
Du trodde inte att jag var tillräckligt bra.
Vem som drar på sig den så här rosa badmössan är inte viktigt. Bara manuset är starkt. Och det är det.
Ja, färdigt. Jag kan fortsätta.
Är du halvvägs igenom det här introt? Ja, okej, det här är lite... Jag vet inte, det här är mer kanske att jag har suttit och lärt mig saker. Att det kommer bli roligt. Ja. Men vi får försöka...
Vi är beredda. Jag ska försöka äga mig.
Jag vet inte om ni har registrerat det i er mentala periferi. Men det pratas om Grekland på nyheterna ganska ofta. Hela tiden sista chansen för Grekland. Nu måste Grekland och långivarna komma överens. För klockan tickar. Den till och med klämtar.
Ja.
Varje dag en ny deadline. Nu är verkligen så här sista chansen. Den här gången menar vi det. Och det var ett nytt stödpaket nu i veckan också. Grekland får låna pengar av långivarna som direkt ska skickas tillbaka till långivarna.
Mm.
De tar nya lån för att betala tillbaka de gamla lånen.
Av samma människor?
Ja, typ.
Okay.
Merkel leker lite affär med greken. Här får ge tillbaka pengar.
Kul för Merkel. Har hon något att göra?
Men anledningen till att den här nyheten återkommer är väl att Grekland har skulder som inte går och aldrig kommer gå att betala tillbaka. De har statsskulder på över 200%. Kajsa Ekis Ekman skrev en ledare om det här i ETC som typ gick ut på att Grekland helt enkelt bara måste vägra betala. Och den här texten fick då alla liberala åsiktspersoner att sätta varma chokladen i vrångstrupen. Och kräva att Ekis måste sparkas från alla sina uppdrag och släpas ut på Sergels torg och få ordet leninist inbränt i pannan. Sen klippa av henne håret, slita av henne alla kläderna och låta henne gå längs Drottninggatan i en walk of shame genom en pöbel av handelsstudenter som bara spottar och kastar gammal frukt på henne. Och Alice Teodorescu går bakom henne i en munkkåpa och ringer med en klocka och skriker shame, shame, shame.
Det har varit en stämning.
Och sen måste Ekis ha en sån bjällra vart hon än går som spetälska fick ha. Så att hon liksom måste gå och ringa själv så att alla ska kunna gå ut ur rummet om det var någon där som hade citerat Lenin någon gång. Eller att hon har gjort det.
Men Håkan Boström på Göteborgsposten blev vansinnig och skrev citat att Sveriges ledande vänsterradikala tidning har en ledarskribent som förespråkar diktatur och försvarar en totalitär mördarideologi med tiotals miljoner människoliv, massmord och fångläger på sitt samvete. Och jag förstår att han reagerade så, för det känns lite så när man läser Ekis text.
Mm.
Jag vet inte om ni har...
Jag läste den.
Ja. Man hör ödesmättad musik i bakgrunden. Man hör Sven Wolters röst.
Ja, ja, exakt vad jag kände. Att det lät som en gammal KPN-lärare som hade skrivit.
Mm. Precis.
Det var för att hon skrev, hon använde uttrycket den härskande klassen och krossa och sådana saker.
Ja, det var verkligen så.
Mm. Ja, men Sven Wolter läste upp dekret från Mao. Att hon använde ett språkbruk som för liberaler känns som att dra igång kulturrevolutionen och bara låt borgarna försvinna i en renande eld. Men om man ska gå in på vad som faktiskt står i texten och inte vad det känns som att det står i texten, så skriver hon inte så här, vi måste införa diktatur och börja döda folk. Det är bara liksom det ödesmättade tonläget. Hon inleder texten så här: alla politiska rörelser kommer till en tidpunkt då idealism och retorik inte bara är onödigt utan rent av farligt. Det är då det gäller att sluta förhandla, börja handla och inse att motparten är en fiende som ska besegras. Den är ganska lång, men vi kan lyssna när jag läser upp ett par stycken ur texten. Jag läser texten på det viset som jag tror att Ekis vill att texten ska läsas. Eller på det viset som jag tror att texten låter i huvudet på liberala ledarskribenter.
Mm.
De härskande klasserna är demaskerade. Nu är allt tillåtet. Som Slavoj Zizek skriver ett ovanligt anfall av klarhet mitt i en text full av begagnat skräp. Mina vänner i Aten som letar efter mat i soporna har ändå redan förlorat allt. Till oppositionen i Syriza, framhärda och försök ta över. Till regeringen, gör ingenting av det som står i avtalet. Förhala och gör det ni vill själva ändå. Skicka inte pengarna, vänd er till Alba-länderna, Putin och Kina. Till folket, gör motstånd. Förhindra köparna när de kommer för att ta öarna. Tala inte om den egna svagheten och utsattheten. Lär känna era maktmedel. Acceptera inte rollen som slavar. Till den europeiska vänstern, lär av detta för kommande strider. Snart kommer samma sak till era länder. Inse att kamp inte förs med ord. Lär känna den härskande klassen som den är nu, naken. Fundera nu på hur den kan krossas.
Det känns lite creepy.
Det känns lite som att du skulle kunna turnera med den här spoken word-föreställningen för lite olika såhär, jag tänker att du kan ta med dig en kille som står och spelar på en container. Sen kan du läsa så Ekis texter.
Mm. Och ha ja, såhär mycket rök
och mycket på scenen. Rök. Absolut.
Blinkar.
Ja, men det, jag tror inte jag liksom, det var liksom kanske på gymnasiet senast jag hörde folk prata på det här sättet.
Om den härskande klassen.
Ja, exakt. Och liksom,
För du gick i gymnasiet.
Ja, men det är som att man tror att det, man bara förknippar det med folkmord. Fast det är inte folkmord att säga härskande klassen. Man bara känner att det är mellan raderna.
Ja, precis. För det sägs ju inte ut exakt vad man ska göra istället för att så här förhandla och någon har köpt ens ö och kommer dit för att ta den. Alltså, man,
nej.
Alltså det sägs ju inte liksom vad, hur ska det lösas?
Nej, precis. Ja, men det är lite creepy med det här då. KPML-er, pamflettonläget för alla de här duktiga lillgamla 48-åringarna på de borgerliga ledarsidorna. Men om man tänker på det, så är ju Ekis socialist.
Mm.
Och på vilket annat sätt ska man vara socialist? För att den här Håkan Boström på GP är ju så här att hon säger att motparten är en fiende som ska krossas. Buhu, buhu, buhu. Men det är klart att en socialist säger det.
Mm.
Om den globala finanskapitalismen, bankerna, kreditinstituten, hedgefondmäklarna, Chris O'Neill. Det är klart att det är en fiende som ska krossas. Så jag bara, med våld då heller? Hon uppmanar till våld. Och man bara, ja, det är klart hon gör. Kapitalet ska krossas med våld. Alltså om man nu tycker att det ska krossas så måste det krossas med våld. Det finns ju ingen politik utan våld.
Ingen politik?
Jag menar att staten kan konfiskera 40% av det Håkan Boström tjänar. Anledningen till det är ju våld. Betalar man inte skatt får man spö.
Ja, ja, så.
Ska jag, men, tycker du att det är semantiskt?
Man får inte spö kanske, men man får sitta fängelse.
Mm. Men ska Ekis liksom få Chris O'Neill att så här frivilligt ge sina pengar till det allmänna? Alltså bara liksom med hjälp av idealism och retorik. Att de ska twittra så vettigt att Chris O'Neill bestämmer sig för att krossa sig själv. Liksom, är det på riktigt så alla borgerliga ledarskribenter tror att politik går till? Alltså klart att liksom, det måste finnas en lagstiftning och en polis som säger åt honom att hans pengar är inte hans längre.
Jo, jo. Men processen kan väl vara demokratisk? Eller?
Ja, precis. Frågan är ju då liksom bara om den liksom, lagstiftningen är möjlig då att få till inom det rådande systemet. Alltså en som folket röstar för, att det är det de vill i ett val. Men vi kan återkomma till det, för jag tänkte att vi först bara ska fastslå vad det är att vara vänster. Ta det här grundligt. Nej, men jag fattar liksom inte hur liberaler kan vara så förvånade över det här. Alltså all socialistisk och också så här all socialdemokratisk eller socialliberal politik går ju ut på att i mer eller mindre stor utsträckning så här, göra ingrepp och pissa på marknadslogiken och marknadsrättvisan.
Ja.
Jo.
Eller vi vet att ni enligt era regler har rätt till de här pengarna, men nu har vi haft ett val där folket bestämt att det ska skita i de reglerna och därför kommer det gå ut över er, det som ni ser er rätt till privat ägande och produktionsmedlen. Alltså staten riktar sina vapen mot medborgarna och tar deras pengar. Och det Ekis föreslår nu är ju liksom ett sånt ingrepp i marknadsrättvisan.
Ja.
De här kreditgivarna ska inte få några pengar, vilket hon då tycker är rimligt för att grekiska folket sagt i ett val. Att staten eller staternas vapen ska riktas mot kreditgivarna och bara säga nej, tyvärr. Men jag förstår bara inte den här liksom totala hysterin och chocken över att det finns folk med vänsteråsikter. Att det finns människor som säger att kapitalet inte ska få ha oinskränkta rättigheter till privat egendom. Liksom att den rätt ska krossas. För det är ju liksom, det är ju bara socialdemokrati. Alltså kanske inte som den ser ut idag i praktiken, Nej. Men ideologisk socialdemokrati. Att det ska få finnas en marknad, men att samhället har någon slags veto mot marknaden. Marknaden är så här tjänaren, inte herren. Att samhället och kapitalisterna har fått sitt kapital. Det samhället måste få bestämma hur det ska användas. Alltså att kapitalister bara så här förvaltar samhällskapital och du får bara göra det i den utsträckning som det tjänar ett allmänt socialt syfte. Alltså så är lite tanken då att man säger till så här familjen Wallenberg, det är era pengar, fast det är nog inte riktigt era. Det är lite villkorat, det är typ vårt kapital. Alltså ni måste följa det vi sa i Saltsjöbadsavtalet om det vi tycker är en gynnsam utveckling för alla.
Ja, det är vänsterpolitik alltså.
Det är vänsterpolitik.
Ja.
Ja, men det jag menar är bara att det går inte att göra det som vänstern kallar en demokratisering av ekonomin och det som högern kallar en kränkning av den privata äganderätten utan att bruka våld. Och jag tänker att problemet som gör att Ekis då låter så aggressiv i dagens klimat, det är att det här våldet, alltså det här vänstervåldet som medborgarna i Europa ofta har röstat om att de vill ha, det har varit väldigt svårt att bruka under de senaste decennierna. Alltså svårt att begå det våldet inom det rådande systemet.
Mm-hmm. Du menar typ att höja skatterna eller?
Ja, för att jag har läst en bok.
Mm.
Spelar vi en jingle? Jag har läst en bok nu under sommaren som heter Köp tid av en tysk sociologiprofessor som heter Wolfgang Streeck, som handlar om den här skuldkrisen som finns i Europa.
Ja.
Och i alla länder finns det ju så här, det är mest groteskt i Grekland, men det är ju så överallt i Europa och OECD att en jättestor statsskuld eller stor privat skuldsättning eller både och.
Mm-hmm.
Och anledningen till att vi har den här gigantiska skuldkrisen, det är att så här, kapitalet konsekvent har vägrat samarbeta om den här ekonomiska omfördelningen som de europeiska folken i demokratiska val sagt att de vill ha. Alltså de har vägrat betala skatt och de har kunnat vägra det på grund liksom av den globala ekonomin där de hela tiden har kunnat fly till de som är snällast mot kapitalet. Lova 0% bolagsskatt och så vidare. Och då har den här välfärden som medborgarna har krävt istället varit tvungen att finansieras med lånade pengar. Istället för med skattepengar.
Mm-hmm.
De gått från skattestat till skuldstat. Men nu vill kapitalisterna ha tillbaka pengarna som de lånat ut. Pengar som vi då annars hade, citat, stulit från dem. Alltså pengar som vi kanske kunde stjäla från dem under så här skattestaten och välfärdsstatens gyllene era. Kanske så på 50-70-talet, då det gick att beskatta kapital som inte kunde fly hur som helst och de inte hade så möjlighet att ställa krav hur som helst. Så det som har hänt är då att kapitalismen har avdemokratiserats mer och mer. Och det är klart att vänsterdebattörer propsar på att den ska återdemokratiseras. Alltså att det ska vara möjligt att säga fuck you till marknadslogiken och konfiskera kapitalet, Till exempel genom att vägra betala med skulderna. Även om det kanske mest är en nödlösning nu, för att man kanske hellre vill att det ska gå att beskatta de rika hårdare för att inte hamna i skuld igen. Jag menar att vi ska bestämma det. För det kan man ju säga så här, ur ett sånt socialdemokratiskt eller socialliberalt perspektiv, att när kapitalister tvingar fram nedskärningar i skola och sjukvård för att pengar istället ska användas till att betala av skulder, då förvaltar de inte kapitalet på ett sätt som tjänar ett socialt syfte. Det är liksom, det är då man får lägga in det här vetot. För att de är kärnan och inte herren. Ja, det är ett jävla föreläsande det här. Men ja, ni fattar vad jag menar.
Jag sitter och hänger med.
Jo, men alltså kapitalismen har avdemokratiserats för att den som sagt numera är bortom räckhåll för nationalstaten.
Just det.
För skattestaten.
Att de kan flytta sig till.
Det går inte längre att kränka kapitalisternas äganderätt och då, citat, stjäla från dem genom att rösta på ett visst sätt i ett val. Alltså det spelar ingen roll vad greker eller andra röstar, utan teknokrater från Bryssel eller Berlin tänker upprätthålla marknadens rättvisa ändå. Sådana liksom europeiska domstolen och kommissionen som inte underkastade nyval, de upprätthåller marknadsrättvisan. Den utomparlamentariska högern.
Just det.
De autonoma.
Men så du säger att Ekis liksom mest bara en dålig förlorare här? Eller är det som är liksom vänsterns roll?
Nej, men jag tycker att det är så här konstigt bara att de här jävla liksom kokosnötterna på GP-ledare, att de är så chockerade över att Ekis och andra vänsterdebattörer, att de är chockerade över att de inte bara finner sig i det här, att de inte bara kan finna sig i att reglerna nu har skrivits om så att möjligheten att vara vänster har försvunnit. Att det går inte att vara vänster inom det här systemet. Så om någon ändå uttrycker en vänsteråsikt, innebär det liksom implicit att den förordar någon slags omstörtning av det här systemet.
Mm.
Och det gör det ju. Ja.
Och då är det en person antidemokratisk. För samhället vi lever i är ju demokratiskt.
Just det.
Hallå Europa, det är per definition demokratiskt, det vet ju alla. Så att liksom reglerna inom eurozonen är nu så att det räcker med att någon bara är vänster för att det ska vara rimligt att börja skrika som en hysterisk kärring om Stalin och folkmord. Så att, men för det är det hela så här, europrojektet är. Det är ett försök att lagstifta bort vänsterpolitik.
Mm.
Och jag tänker att det är ingen bra idé att försöka lagstifta bort åsikten vänster, eftersom att allt för många har den. Särskilt inte en bra idé om våld är det läskigaste man vet. Alltså om man tar bort möjligheten för vänstern att bruka våld på kapitalet inom det här systemet, så måste ju vänstern börja freestyla. Alltså jag menar, även om så här borgerliga ledarskribenter såklart är emot vänsterpolitik, kan det ju ändå vara i deras intresse att reformera de politiska institutionerna i Europa så att det är möjligt att bedriva vänsterpolitik inom dem. Alltså liksom hellre det än att alla med vänsteråsikter inte har något annat val än att ty sig till den här liksom utomparlamentariska Kajsa Ekis Ekman-fraktionen som kommer bildas snart då, enligt GP. Att vi ska drivas i händerna på det. Alltså jag menar, hellre skapa möjligheten för Europas folk att om de vill rösta för en större samhällelig kontroll av kapitalismen, än att liksom provocera fram en situation där likvideringstrupperna från Ekis folkkommissariat kommer att släppa ut er på torget inför en jublande pöbel.
Kan det vara att de inte är så rädda för Ekis liksom? Att de tycker att hon är liksom en galning?
De verkar ju jätterädda.
Men är de liksom inte bara så här... Jag tänker att de är så himla förvånade att det fortfarande finns revolutionära socialister. Att det liksom går inte att få in i deras huvuden att man fortfarande kan vara revolutionär socialist.
Alltså den här liksom grejen då man liksom bara lagstiftar fram marknadsrättvisan, det gör ju att... Alltså det är ju de som kommer provocera fram det om man inte liksom kan vara sosse längre. Ja, jag tänker att det är ändå så här dumt utav de att om de liksom inte vill bli så här giljotinerade att inte vill att det ska finnas en möjlighet att vara vänster inom det här systemet. Alltså om man är rädd för liksom en utomparlamentarisk vänster, varför liksom omöjliggör man då en inomparlamentarisk vänster?
Ja
men det jag bara försöker säga är att om man tänker på det ett steg längre, så tycker jag att det är lite så här otydligt vem som i förlängningen är mest våldsromantisk av en lite slängig vänsterdebattör som Kajsa Ekis Ekman och en borgerlig ledarskribent som säger vi skiter i vad folk röstar, vi skiter i att välfärden krackelerar, Vi skiter i att de inte har mat. Det viktigaste är att Chris och Neil får tillbaka sina pengar. Alltså om man ska gissa på vad som kan leda till våld framöver.
Ja, ja, men du vet det som kamrat Lenin säger. Att säger man att man ska hänga alla kapitalister så börjar de sälja rep.
Det var alltid ett Lenin-citat i bakfickan.
Ja, det.
För alla situationer.
Jag vet inte ens om det är Lenin som sagt.
Ja, jo, jo. Ja, men alltså, du menar att det är därför liksom alla liberala ledarskribenter driver på det här liksom, att knuffa ut vänstern från parlamentet liksom, utanför parlamenten, för att de ser liksom så goda utsikter för repindustrin framöver.
Yes, jag gjorde ju en ingång i Lilla Drevet under Almedalen som handlade om bipolaritet.
Just det.
Kanske minns, drev lite med Ann Heberlein och bipolära som att de liksom...
Kallar han för Hebbelille? Eller?
Det var onödigt förminskande. Det gör jag aldrig om. Men det bygger liksom på att...
Hon tyckte säkert att det var jobbigare än det här andra förminskandet, att bipolär sjukdom är en myt.
Jag tog i lite där. Men jag försökte liksom driva med att de kanske har en romantiserad bild om vad som är normalt. Att om man liksom kategoriserar allt som är jobbigt i livet som sjukdomstillstånd, så bygger man upp en liksom exotisk och romantisk bild om hur det är att leva som psykiskt frisk.
Mm.
Och så var liksom min tes att så fett är det ju inte att vara helt psykiskt frisk i huvudet. Jag identifierar mig som 100% psykiskt frisk.
Mm.
Gör ni det?
Identifiera dig?
Nej, er själva.
ja, det gör jag faktiskt.
Ola, nu hänger frågan i luften. Är du 100% psykiskt frisk?
Nej, det är väl inte riktigt kanske.
Då är det mer sånt som man heter kanske.
Nej. Ja, jo, jag är det idag.
Jag kan i alla fall vittna om att det är liksom inte så här, det är ingen dans på rosor att vara 100% psykiskt frisk. Men man liksom lägger, vi kan lyssna, det, liksom det här att lägga allt som är jobbigt blir ett sjukdomstillstånd. Ni kanske minns de satt och pratade om dåligt morgonhumör som något som drabbar bipolära.
Jag kan vakna klockan 6.
Mm.
Och då känner jag mig kanon.
Mm.
Sen när jag typ har rostat min första brödmacka och liksom smörkniven är nere på brödet, då har det kanske gått 12 minuter sedan jag vaknade. Då mår jag skitdåligt.
Det låter som det man brukar kalla rapid cycling.
Det låter som att han har rapid cycling. Eller lite svajigt morgonhumör. Jag känner igen mig även som psykiskt frisk i det här. Då.
Ja, ja, men det, Filip Hammar skulle inte ha varit med i det här programmet. Han var väl ändå lite av ett...
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Att vara bipolär är väl att man ändå har längre perioder. Att man är helt väck i en månad och sen jätteglad i en månad. Eller?
Ja,
och att,
man
att han var så här,
rapid cycle lite. Då, kan man ju ha. Att det svänger lite.
Ja, men man får ge an att de andra som är i det här programmet hade ju lite allvarliga problem.
Hade de verkligen det?
Ja, men de hade ju det. De hade ju...
Det hade de fan inte.
Jo.
Nej, det hade de inte.
Ah, ja, nej, jag minns inte.
Nej, i alla fall. Han... Okay. De gick ju runt och romantiserade hur det är att vara psykiskt frisk i huvudet allihopa. Det håller jag med om.
Ja, men du menar att de håller på liksom och tror att det finns någon skatt vid regnbågens slut som där vi befinner oss?
Vi som är 100% psykiskt friska.
Ja.
Ska du, vill du göra ett eget program som handlar om att vara psykiskt frisk? Och det är inte heller så himla kul.
Det skulle jag vilja göra. 3 sådana timslånga program där jag träffar psykiskt friska.
Och så typ så är det så här. Det är faktiskt här ett lidande att...
Att vara normal.
Att vara normal. Mm.
Ja, nej, men för jag tror det kanske skulle behövas. För att folk har liksom en för... Jag tänkt på det kring den identitetspolitiska liksom, feminismen och antirasismen också. Att de gör ofta samma sak. Att de har liksom en hang-up, vad de kallar det, norm istället för friskt eller normalt. Att liksom vita heterosexuella mäns privilegier. Och man tänker, fast de allra flesta vita heterosexuella män skulle man ju inte vilja byta med. Aldrig någonsin. Vilken mardröm.
Nej, men...
Pratar du om Ola nu?
Vem tänker
du på?
Jag tänker att det kavlas ut en bild av att det är helt magiskt att vara Harald Treutiger. Mm. Det är liksom...
Jag tror att det är. Du tycker faktiskt att det är ett dåligt exempel.
Men han talar ju ut en gång vartannat år om att han inte får någon några programmerade jobb. Ja, på grund av åldersrasismen. Så att han har också en sån grej. Men det är ändå... grej. Men det kallas sociologism. Mm-hmm. Det där att man attribuerar alla sina liksom negativa upplevelser till samhället. Ja, negativa känslor till samhället.
Ja, just men, det. För jag men skulle vilja se en sån här romantisk komedi där Sara Larsson får byta kropp med Harald Treutiger. Så får de gå runt en hel dag och känna av varandras privilegier. Och sista dagen vill Sara Larsson inte byta tillbaks. För de känner på hur underbart det är att vara Harald Treutiger. Vad är hans kropp? Hon älskar Harald Treutigers kropp. Så håller inte killarna på att tjata om att slippa använda kondom. En självklarhet att skydda sig när man älskar med vit heterosexuell man. Och i Harald Treutigers kropp så blir hon sexuellt förlöst. Eftersom hon kan älska med Harald Treutigers privilegium. Att inte behöva oroa sig för en oönskad graviditet. Så kan hon första gången njuta som bara Harald Treutiger.
Därför att för Harald Treutiger så spelar det ingen roll om han befruktar folk. Han bryr sig bara inte. Han har aldrig varit orolig för det.
Han sitter en snabb bil på väg till nästa stad.
Nej, precis.
Just det. Och det är ingen som skriver något taskigt i Instagram-kommentarsfältet. För det är ingen som följer Harald Treutiger.
Tänk vilken dröm. Han kan lägga upp liksom bilder på sig själv i bara överkropp. Och så får han inte det hoppet.
Så att det ska vara äckliga gummor och börja skriva någonting.
Men jag tror liksom erfarenheten skulle vara att visst var det kul att vara i Harald Treutigers kropp. Men det var inte helt magiskt.
Harald Treutiger får inte uppträda på Bråvalla och sen inte vara med stora bokstäver på affischerna.
Precis.
Man får göra sådana gig som att vara konferensier när de inviger ett köpcentrum i Kungsbacka. Och sånt istället. Mm. Och känna på det.
Precis. Det kanske inte var ett så här perfekt exempel på någon som är 100% psykiskt frisk och normal. Men jag har tänkt på det här liksom att romantisera det som är normalt. Under de här protesterna mot SDs kampanj i tunnelbanan. Jag vet inte, ska vi prata om den? Alla har redan pratat om den.
Men du kan väl... Alltså, jag tycker inte vi behöver inte prata om den så, men om du har något att säga... Men vi behöver inte alla ha en runda vad vi tycker.
Nej, det måste vi inte ha.
Jag tycker aldrig att det är fel med en runda. Det kan vara så att jag har suttit här och inte vågat prata. Och då kanske vi behöver lite sådana övningar. Då.
Det är så konstigt att komma fram. Du har blivit en sån revolutionär kommunist nu. Och ja. Som pissar på alla sådana typ idéer om att här, man ska ha lite typ vad man ska tala med.
Det är för att jag inte är revolutionär kommunist. Det var ju det min prat gick.
Du vill inte förstå. Vi är revolutionär kommunist.
Ja. Ja, men jag
håller på att bli det för att, men det är liksom inte bara eget val,
utan
det är
typ
för att borgare tvingar dit.
Jag vill att EU ska förändras så vi slipper revolution.
Ja.
Mm. Jag tycker inte att det blir mysigt när Ekis drar igång kulturrevolutionen. Det är den utvecklingen borgarna driver på.
Ja. Att Ingvar Carlsson ska styra hela EU. Du vill att Ingvar Carlsson ska styra hela EU. Så blir...
man fick byta kropp med Ingvar Carlsson.
Privilegierna.
Privilegium. Ja, men man har ju såklart vissa privilegium som man slipper. Men det finns ju stjärnor som man inte... Men fortsätt.
Mm. Ja, men
du skulle vilja lätta ditt hjärta kring Estelles tunnelbanan.
Jag vet inte. För mig var det en sån himla no-brainer. Att det bara liksom är SL som har gjort fel. Eller liksom för, hur kan ens liksom motivera... Alltså, det är som att de inte skulle ha några gränser för man får säga när man köper annonsutrymme.
Mm.
Alltså att har man köpt ett annonsutrymme så får man säga vad man... Så är det ju inte.
Nej.
Varför skulle inte gränsen kunna gå där? Alltså det,
liksom... det fanns exempel på att det hade varit någon reklam för någon konstutställning där det visades ett halvt bröst eller sånt där.
Ja, ja. Någonstans, det finns massa gränser som går överallt.
Nej, men jag vet att det till exempel att SF sa nej till någon sån Ja till livet reklamfilm, alltså, som handlade om att det var fel att göra abort, som visade så här bilder på såna gulliga foster, för de var lite så här, vi tycker det känns lite oskönt för vår publik att liksom behöva titta på det här varje gång innan de kollar på en film, för att man kan typ uppleva det som jobbigt liksom. Och ja, det bara tog, eller vad man minns det. Jag antar att det är så att de kan få välja det själva. Det är ju deras jävla företag, eller?
Ja, men exakt. Och framförallt eftersom man vet att man inte får säga vad som helst bara för man köpt ett annonsutrymme. Ja, jag vet det. Vår systerpodd Alla mina kamrater driver en kampanj att man ska planka på tunnelbanan. Och det kan man väl göra. Som tyst missnöje.
Är det de som har kommit på den här planka? Nu?
De tyckte man skulle
göra så jävla
nu,
drivna. Alltså.
Nu för att i en månad. För att
jaha,
de ska förlora annonsintäkter. Annan diskussion. Men det jag däremot har liksom stört mig på i diskussionen är att ett gammalt argument kommer upp, som det alltid gör i de här typerna av debatter. Och det är att SD, eller i det här fallet SL, normaliserar rasism. För det är på något sätt samma romantiserande av vad som är normalt. För att, liksom, vad är egentligen normalt? Är det normalt att inte ha någon rasism? Eller liksom, är det normalt att ha in så här mycket flyktingar per capita? Alltså det är ganska... jag vet inte vart jag vill komma. Men liksom, är det normalt att inte ha ett tiggeriförbud? Det är kanske inte det som... Dels är det svårt att säga vad som är normalt. Och sen så är det ju ändå inte det som konstituerar om något är bra eller inte.
Men, men det är något som är normalt just nu i alla fall. Kan man säga. Man det är normalt,
ett snävt perspektiv. Liksom.
Ja, men det är normalt just nu att det här och det här får man säga i den offentliga debatten. Och det försöker man ändra. SD och... vissa andra alltså, höga debattörer försöker driva på en utveckling. Det är normalt att säga lite
det
vissa
det
andra
saker. Men det liksom att det är liksom att tro för mycket om Sverigedemokraterna eller om så här kanske Göteborgspostens ledarsida. Att de, det är liksom att höja upp dem till något annat än usla klickjägare eller röstfiskare liksom.
Ja, men det funkar väl uppenbarligen. Alltså jag menar att eller men om man tänker så att SD vill förflytta agendan, att man ska kunna säga så här, det stora problemet idag i Sverige är att det är för stor invandring liksom. Det är deras agenda att säga att det är den problemformuleringen, och den driver ju de ganska framgångsrikt liksom, vilket gör att alla måste respondera kring det eller cirkulera kring den frågan hela tiden på ett sätt som kanske man slipper ifall inte någon hela tiden säger det. Eller?
Jo, men vad gör liksom att man kan säga det hela tiden? Det är ju liksom, jag vet liksom inte vad som för, det är liksom kanske en fråga om orsak och verkan i så fall. För jag tror liksom att det är att de är liksom sensibla på vad som är okej, vad som är så här, precis vad man får säga. Att liksom GPs ledarredaktion, att de skulle liksom påverka någon utveckling, det tror inte. Jag tror inte liksom journalistiken idag funkar så.
Fast det blir ju ändå rätt stor skillnad om man jämför Sverige och Danmark mellan länder och länder ändå i vad man säger i media i alla fall. Så menar du kanske att man överskattar hur stor liksom, inverkan det har på vanligt
att det
folk?
Liksom skulle komma ovanifrån, att de skulle liksom vara några ideologer som stakar ut kursen och sånt. Alltså det är liksom att göra dem viktigare än vad de är. Så Ivar Arpi, han kanske liksom verkligen har ett gott uppsåt. Han tänker så här, han är orolig för IS kanske. Mm. Men hade det liksom inte funnits ett stort allmänintresse för det, så hade han ju inte fått skriva så mycket om det. Det är inte liksom säkert att det är det som normaliserar. Eller...
Det är väl en växelverkan säkert, men det är ändå lite svårsmält att inte media har en stor makt liksom, hur folks tankar.
Är det det?
Du har väldigt höga tankar om folk. För jag tänker så att folk är jättemycket så här. Uppdrag granskning hade ett avsnitt om en grej. Nästa sekund alla svenskar går i bitar över typ valfritt, alltså, och liksom börjar rösta annorlunda och blir helt tokiga liksom, för att det har varit, de har sett ett så här emotionellt hopklippt liksom, case liksom, om något. Alltså så är väl folk jättemycket.
Men då tycker jag att du mer har höga tankar om Uppdrag gransknings genomslagskraft.
Ja, men är det inte sådana exempel också på det, alltså, så här, med Uppdrag granskning, just att vara så här...
Men är inte de flesta... Jag vet att de har gjort liksom ganska, som så här, kanske
har fått
på revolutionära fronten och sånt där. Men de gör ju minst lika mycket... De går väl inte bara liksom gör någon sorts högerreportage. De gör ju jättemycket vänstervridna reportage.
Ja, jag säger ingenting utifrån vad de gör för slags reportage. Jag bara menar att så här, det de tar upp brukar ju bli så här, och nu går alla politiker ut och säger att de ska lagstifta helt plötsligt. Alltså, är det inte ganska mycket så? Jag menar att media har genomslagskraft. Alltså, om de gör någonting så känns det som att det är så här, sen tycker alla det, typ. Det är inte som
att... Jag vet liksom inte hur det funkar. För jag får för mig att, liksom att det är liksom tvärtom. Att partier, att liksom, vad man nu ens kallar det, liksom någon sorts postpolitisk kultur, där man liksom mer kollar på opinionssiffror, vilka liksom frågor som är liksom i omlopp, mer än att man liksom har en stensäker ideologi som man lutar sig mot. Det tycker jag liksom är mycket mer utmärkande för vår politiska klimat, att man liksom nästan liksom som marknadsundersökare.
Men så då menar du alltså att det som kommer först är att folk stör sig som fan på EU-migranter.
Ja.
Och det är sen när SD liksom tar upp det, så klagar man på att de har tagit upp det. Men det som är det riktiga problemet är att folk stör sig som fan på EU-migranter, eller?
Ja, men jag tror liksom att man får mer rasism av att ha hög invandring, till exempel. Det är ju inte så konstigt ändå.
Ja, det där finns väl också sån statistik på att folk var mer rasistiska för 50 år sedan, i och för sig, när det gäller så attityder mot invandrare.
Jo, det var ju man helt lurkig. Det var ju för man aldrig hade sett en svart människa.
Ja, men
det, alltså, det får ju fler tillfällen att yttra sig när det finns människor av olika etnicitet på samma område. Men att, ja, men precis, men det är ju färre, jag tror det är färre människor som säger sig ha negativa attityder mot utlänningar jämfört med
men så är det. Men liksom... Att man vill diskutera invandringsfrågan kanske kommer sig av att man har liksom en väldigt hög invandring. Alltså att det blir... Eller, jag bara tänker att det är det som påverkar mest. Och att det kanske är liksom en kostnad man kan ta av ett samhälle. Att det blir lite mer...
Jo, men självklart är det så att verkligheten i samhället påverkar vad folk vill höra om. Det som påverkar deras vardag. Men jag menar, det är väl ändå, det finns ju också propaganda liksom, som bevisligen haft stor påverkan och kunnat så här, trycka på saker som kanske inte är så viktiga egentligen och förstorat upp saker och förminskat andra saker. Det finns väl 1000 exempel på genom historien.
Ja, jag vet inte, det kanske blir många saker nu här, men det är så att man inte kan romantisera liksom, eller liksom bara tänka sig att normaltillståndet är liksom alltid ett så här lyckligt och magiskt tillstånd. Det finns ju liksom inget. Men det andra också att vilka som...
Ja, men det är väl att man har... Jag menar, det är bara att man kan tycka att man har ett så här normaltillståndet. Jag menar, att man har ett tillstånd som man då... Ett kanske debattklimat som man på vissa sätt tycker är värt att värna om.
Jo,
men... Och då vill man inte att det ska gå åt ett annat håll.
Men det kanske var så för att det fanns en liksom tyst överenskommelse om att man inte liksom profiterade journalistiskt eller politiskt på den här typen av frågor liksom. Och så gjorde ingen det och så var det liksom rättvist. Men när det avtalet är brutet så finns det liksom ingen väg tillbaks.
Eller. Så ditt case är 1. Amhedalen är inte bipolär. 2. Sara Larsson har inga problem.
Nej, men det finns ingen väg tillbaka SD, när man har börjat hetsa mot invandrare.
SD, det finns ingen väg tillbaka med annat mer... SD ska bestämma samtalets klimat. Ja, vi har en sponsor till den här podden.
Härligt.
Så härligt. Det är Akademikernas A-kassa, som vanligt.
Det är skönt att de är med oss. Det blir en termin till.
Så är det härligt.
Ja, nu vet vi att de är med oss hela terminen.
Mm.
Ja. Säsongen.
Kan vi säga.
Hela säsongen. Precis, hela skolterminen som ni ska ha här med oss och lära er olika saker.
Det tycker jag är det mest pinsamma. Vuxna människor som liksom är fast i den skolalmanackslopen som fortfarande köper ny almanacka i augusti.
Men det är i linje med att det är akademikernas. Så därför tänker
jag terminen. Ja, jag tänkte så.
Just det, responsmeddelandet.
Men många har ju slutat plugga, men är med i akademikernas. Mm. Då får man ta ett sånt hårt halvår utan almanacka. Och sen,
just det.
Så man ställer om till så här vuxenlivet när man går ut i arbetslivet. Eller stannar hemma, har det gött och går på A-kassa. Hur mycket är det man får? 80%?
80%, precis. Man kan få 80% av sin lön upp till 25 000. Är det nu. Från och med 7 september börjar de nya budgeten gälla. Så då är det liksom att man kan få upp till 20 000 kronor i månaden när man är mellan jobb.
Mm.
Och det är ju goda nyheter för alla våra lyssnare. Många av er befinner er i prekariatets bistra verklighet.
Ja, det kostar bara 90 kronor i månaden.
Det gör det.
Ja.
Och man kan få info om hur man går med på och så vidare på aea.se. Men man kan också gå med i vilken A-kassa som helst. Men det är bra att vara med i en A-kassa. Och man kan få mer information på väljaakassa.se.
Ja, precis. A-kassaväljaren som akademikerna har skapat. Ja, och om ni har valt att gå med tack vare den här podden får ni gärna skriva er ansökan. Eller berätta om den under hashtag Lilla Drevet.
I veckan så bestämde Amnesty Internationals liksom högsta beslutande råd, för de finns ju i många länder, typ alla länder kanske. Och de har liksom sånt superråd, som överhäxans råd. Nej, men ett sånt råd. Och där bestämmer de vad Amnesty ska liksom ha för kampanj och vilka frågor de ska driva. Och i veckan så väckte de väldigt stor uppmärksamhet genom att klubba igenom att Amnesty ska verka för en generell legalisering av sexköp.
Mm.
Hörde ni det?
Mm.
Svenska Amnesty drev linjen att bara jobba för att legalisera försäljning av sex. Men så som det är i Sverige då, att försäljning är lagligt men köp är kriminellt.
Mm.
Men svarade Amnesty International, om sexköp kriminaliseras så gör man situationen för de prostituerade ännu värre, för de då tvingas gå under jord med sin verksamhet.
Mm.
Det här är ett argument som...
Det är ganska känt argument.
Känt argument.
Från diskussionen.
Precis.
Ja,
så.
Mm.
Så det är därför med det argumentet så vill de även då legalisera inte bara försäljning utan också köp.
Det ska bli mindre maffiga stämning kring hela verksamheten då, hoppas man.
Ja, precis.
Med kvitton.
Med kvitton.
Mm. Moms.
precis. Mm. Det här blir ju som en ganska stark kritik så här, från Amnesty Internationals håll mot svensk sexköpslagstiftning.
Ja, det får man ju säga.
Det finns en sak som jag tycker är konstig med folk som är så här väldigt kritiska mot sexköpslagen. Till exempel då Amnesty International nu. Men att det finns ju många som har blivit så stark och liksom extremt emotionell, så brinnande kritik mot sexköpslagen. Att den väcker så väldigt starka känslor överhuvudtaget. Därför att sexköpslagen, alltså i praktiken, vad den utför så här som lag, så är det väldigt, väldigt lite. Liksom hur den implementeras i Sverige, det har liksom leder till väldigt få och väldigt, väldigt svaga domar. Det som att det finns enormt mycket känslor kring någonting som egentligen i praktiken liksom under de 15 år som det har funnits så har inte ett enda fall lett till fängelse till exempel.
Nej,
som i alla fall så kan jag säga att 2011 så dömdes 21 personer till fängelse för snatteri till exempel. Men ingen dömdes till fängelse för sexköp.
Finns det i straffskalan att man kan hamna i fängelse för sexköp? Men de får bara dagsböter?
De får dagsböter, precis. Alla får dagsböter.
Okej.
Okay. Och ett exempel är till exempel 2012 så dömdes en 62-årig man för 15 sexköp under ett år från en kvinna som hade svåra missbruksproblem som började sälja sex när hon var 14 år. Och han fick dagsböter då. Alltså därför att dagsböter är det straffet som alla får. 2013 lyckades polisen i Göteborg klara upp en stor trafficking-härva där rumänska kvinnor hölls under så här slavlika förhållanden och såldes till hundratals svenska män. Och det var 141 män som åtalades då för köp av sexuell tjänst. Och 16 frikändes helt och resten fick dagsböter.
Ja, ja. Men det är dåligt resultat på att få dit tjuvar jämfört med hur illa det verkar vara att liksom låta de kriminella ha hand om det. Det lät inte mysigt den här röfsen.
Det som Amnesty i sin nya policy kommer jobba för då, när de tänker på den här trafficking-härvan, är då, eller det de kommer mest upprörda av i trafficking-härvan är att de här 141 männen fick böta 1500 spänn var. Det är det de reagerar mot, kommer reagera mot i sin nya, när de tänker på det.
Att Sverige kommer hamna på en lista på ett sånt land som kränker.
Det kommer bli väldigt intressant, tänker jag.
Friheten.
Precis. Det kommer bli väldigt intressant att se nu hur det här kommer påverka så här Amnestys praktiska arbete. Alltså efter att de har fattat det beslutet att de ska jobba då för att legalisera sexköp i alla länder. Då tänker jag så här, att sådana ungdomar som står med sådana insamlingsbössor, då kommer de pengarna kanske gå till just den här 62-åringen som dömdes till dagsböter efter att ha köpt sex på den här missbrukande kvinnan. Istället för ett foto på ett svältande barn så är det ett foto på Åke 62. Så står det så här, hjälp Åke få ihop till sin dagsböter. Stöd Amnesty.
Då kommer det ha så här, en kuk med taggtråd runt.
Som just det, jättebra. På Almedalen kommer man ha ett sånt projekt som Sitt med David. Fast det handlar istället om att sätta sig in i en svensk sexköpare situation. Alltså att helt plötsligt bli av med 1500 spänn. Det är ju det som är en svensk sexköparsituation. Så man får gå in i ett rum och så bara tar någon 1500 spänn.
Först får man utlösning, sen får man det man har med 1500 spänn.
Jag tror mer att det bara är så att någon tar 1500 spänn ur ens plånbok. Och sen får man sitta där i 15 minuter räcker att man är utan sina 1500. Bara så att man får en kort inblick i hur det känns. Och sen så får man tillbaka dem igen. Och sen är det nästa persons tur. Det heter kanske inte Sitt med, det heter inte Sitt med David, det heter kanske så här Punk med Frank. Turnerar runt. Alla prominenta svenskar kommer delta i projektet Punk med Frank. Antje Jackelén kanske deltar. Gustav Fridolin. Anna Hedemo. Jag vet inte. Det kanske kommer till så här lite hippa, så den kanske kommer till Way Out West. Veronica Maggio kanske kommer delta.
Och det kommer bli en motreaktion mot det här Punk med Frank då, att det är så här, det här är hipstervänstern, slappa på söraktivism. För att man sitter där en kvart utan 1500 spänn, det säger ingenting om hur det är på riktigt. För Frank att bli av med sina 1500.
Men folk som är med vittnar om att det har gett dem en tankeställare. De kommer ut från rummet och bara gråter och säger så här, man är ju så van vid liksom att ha 1500 spänn. Men, och sen bara blir man av med dem. Och det är liksom en situation som...
Men vill du att sexköp ska vara ännu mer kriminellt? Är 1500 spänn liksom för lågt eller ska det inte vara något? Eller?
Du kör lite så här, det daltas för mycket med kriminella i det jävla landet i Spanien.
Jag tycker att om man går in och köper sex av en slav som är insvärd i en lägenhet och inte rapporterar det till polisen utan istället använder den situationen för att experimentera med en spännande sexuell fantasi man har haft hemma, då det tycker jag att man ska få ett högre straff än dagsböter.
Men jag tror inte Amnesty International tänker sig att trafficking offer ska liksom, att det ska vara... Det täcks in liksom av någon annan lag, tror jag, att kidnappa människor,
ja,
och hålla dem instängda under slavliknande förhållanden.
Men trafficking offer kommer de säkert att jobba med, fortsätta jobba med, men de har ju nu en riktlinje där de också kommer att rikta sig till att försöka förbättra situationen, måste det ju vara för sexköpare. Alltså jag tänker så att Sverige, alltså eftersom Sverige nu då har sexköp som kriminellt, då kommer de ju betrakta människor som blivit dömda för sexköp i Sverige som en slags politiska fångar.
Ja, men så.
Alltså, istället för att göra liksom kampanjer om folk, hur folk har det på Guantanamo, så kommer de istället göra sådana kampanjer om hur Magnus Hedman har det här i Sverige.
Magnus Hedman. De är Hedman. Ju också politiska fångar. Alltså, de blir ju det på riktigt.
Fångar är de inte eftersom de inte får fängelse någonsin. Men man kan säga att de är politiska.
De är politiskt dömda är de ju.
Förföljda.
De blir av med 1500 spänn.
Ja, men det är inte det värsta sättet att bli politiskt dömd på. Men det är ju ändå vad det är.
Jag tänker att Magnus Hedman kommer bli då Amnestys nya Nelson Mandela. Att man kommer kunna åka så här, precis som man kunde åka till Robben Island och se hur Nelson Mandela hade det, så kommer man kunna åka ut till det hotellet, Best Western Hotel i Täby, där Magnus Hedman som bekant, blev gripen på en blöt efterfest, där det kom in ett antal enligt hovrätten kraftigt sminkade kvinnor som talade engelska med rumänsk brytning, som Magnus inte hade någon aning om, var prostituerade. Okay. Eller han hade en misstanke, en ganska stark misstanke, säger han i hovrätten, om att de kunde vara det. Men han tog ändå chansen, kan man säga då, att...
Men köpte han sex av dem?
För det blev ju...
Jaha, för det är en ledtråd till att det är sexarbetare. Om de tar betalt för sexuella tjänster.
Precis. Så han fick också dagsböter för det. Men då tänker jag så här, att det kanske kommer bli så att istället för att man har den här vattenstämpeln på David Isaks ansikte, så har man då istället i alla tidningar Magnus Hedmans ansikte. Och så kan man ha en sån liknande kampanj där man liksom räknar dagar. Men istället för att då räkna dagar, till exempel så hur länge David Isak har varit fängslad, så ska man då ha en sån mätare där man räknar antalet dagar som Magnus Hedman inte har kunnat knulla med romansk hora. Ska det vara så här, vi ska räkna varenda dag. Så här, idag är det 5475 dagar sen Magnus Hedman kunde knulla med en romansk hora utan att få dagsböter. Okej, vi har nu kommit halvvägs genom lilla drevet med Reinfeldts definition. Vilket betyder att sanningen är, allt roligt är över. Nu återstår bara det små trista slutet. Nämligen att jag ska berätta vilka som gjorde det här programmet. Det var Ola Söderholm, tack så mycket.
Tack.
K. Svensson, tack så mycket. Och jag heter Liv Strömqvist. Och den här podden görs ju som bekant i samarbete med Aftonbladet Kultur och även med stöd av Akademikernas A-kassa. Tack så mycket för att ni lyssnar.
Hej då.
Hej då.